Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Food Pharmacy-podden. Idag ska jag, Lina Närtby, träffa Johanna Gilbro och tala sanningar och myter inom hudvård. Johanna Gilbro har doktorerat inom experimentell och klinisk dermatologi och är en av Sveriges ledande hudexperter. Johanna har haft roller som forskningsledare inom anti-age-behandlingar, hudens barriärfunktion och hyperpigmentering. Hon har också skrivit den bästsäljande boken Hudbibeln och tagit ett antal patent på flera innovativa och nya ingredienser för hudvård. Ja, apropå hudvård så är Johanna också grundare till det revolutionerande hudvårdsmärket Skinnom. Och ni som följer Food Pharmacy vet ju att vi under många år samarbetat med Johanna och med Skinnom för att nå ut med deras färska hudvård. Välkommen till Food Pharmacy-podden, Johanna Gilbro.
Tack så jättemycket, Lina. Alltid jättekul att vara med.
Ja, du har ju varit med flera gånger med oss.
Ja, jag tror första gången kanske var, det var ett par år sedan med. Det var 2019.
Ja, precis. Men du är faktiskt en av de få, för att inte säga den enda vi litar på inom den här branschen. Den här snöriga branschen, ska jag säga.
Ja.
Johanna, idag så tänkte vi fråga dig lite om så kallade myter.
Ja, okej. Okay. Yeah.
Och vi har samlat ett antal frågor här som vi helt enkelt undrar om det är myt eller sanning.
Mm. Spännande.
Och du får gärna utveckla dina svar såklart.
Ja, jag ska försöka. Se vad ni hittat på. Ja,
vi måste ju börja med mirakelingredienser eller story ingredients som det kallas. Funkar verkligen snigelslem och diamantpulver?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag jobbade ju först inom akademin, inom vitiligoforskning. Det har vi pratat om innan. Och sen när jag kom in i hudvårdsbranschen så blev jag, ja, det var många saker jag blev förbluffad över. Men en av de sakerna, det är ju det här med att man använder, det är ett vedertaget begrepp kan man säga inom branschen. Att man säger att man lägger till en story ingredient. Och det här handlar ju om att sälja mer produkt helt enkelt. Och det kan vara det som du nämner här. Diamantpulver eller snigelslem eller någonting som oftast låter ju antingen väldigt effektivt och potent. Alltså kan vara allt från stamceller till ja men, någonting som inducerar gener eller DNA-teknologi. Och, ja, det finns ju en rad namn på det här som låter väldigt avancerat. Men man ska veta just med det här, ja, men bara som ett exempel med genteknologi till exempel. Det här var väldigt populärt för kanske 8 år sedan, någonting sånt. Men det ska man ju veta att allting som du applicerar på handen, till och med om du kliar dig lite eller om du spiller en flaska öl eller vad som helst på handen, så kommer det någonting att förändras. Genuttrycket i huden på något sätt kommer förändras under en kort period eller den här tiden när man applicerar på huden eller kliar sig och så vidare. Så det är väldigt mycket olika termer som sprids. Och det finns liksom ingen kunskap bakom. Det är det som är problemet. Och därför så kan man lura på folk väldigt mycket. Och din fråga där om det funkar. Alltså diamantpulver funkar ju inte som en långsiktig anti-aging-teknologi och sådär som det marknadsför. Utan diamantpulver är ju precis som ett smink. Det kan absolut ge lite lyster. Men då finns det ju mycket billigare och mer etiska alternativ att använda. Till exempel syntetisk mika eller någonting som ger det här glittret. Och det används ju i alla typer av puder och smink och sådär. Men att det skulle ha någon hudvårdsrelaterad effekt, det har det absolut inte. Det finns en studie på det här med diamantpulver. Och där har man bara bekräftat att applicerar man... Man har gjort det på små hudbitar liksom, som man odlar upp då i flaskor. Och när man applicerar det här diamantpulvret så ser man att det är säkert. Att det inte inducerar någon toxicitet i de här hudbitarna eller det blir ingen inflammation. Så det är säkert att använda, men det ger ingen annan effekt.
Mm-hmm.
Och då tänker jag, nej, det känns väldigt onödigt att bryta diamanter från diamantgruvor med allt som det innebär för att applicera på huden när det inte ger någon effekt.
Ja, men framför allt så utöver att det är onödigt att bryta diamanter så är det också så att som konsument så vill man ju inte bara köpa någonting som inte är ofarligt utan anledningen att de flesta faktiskt köper hudvård är ju att man vill ha en effekt på huden.
Ja, precis. Och man vill i alla fall ha den effekten som man tror att man betalar för.
Mm.
Så att många av de här så kallade då store ingredients eller mirakelingredienser, de har ju faktiskt, skulle jag säga, ingen effekt. Och ofta så strösslar man bara i väldigt, väldigt lite. Även om det skulle vara verksamt så är det inga verksamma koncentrationer.
Nej, just det.
Oftast blir det ju alldeles för dyrt ändå. Nu har ju inte diamantpulver eller guldpulver eller så där. Det har ingen effekt förutom att det har en make-up-effekt. Så guldpulver ger ju också en lyster men det ger ingen djup effekt. Men oftast så när det gäller andra sådana store ingredients använder man väldigt, väldigt lite bara för att kunna säga att man har det i produkten.
Du Johanna, apropå det här med koncentration, det leder mig in på faktiskt en annan fråga.
Mm.
Ju högre koncentration desto bättre tänker man kanske. Jag menar många märken de skyltar ju med 2% BHA. Glykolik acid eller glycolic acid säger man kanske, 7%, retinol 1% och så vidare. Ja, vad gäller där?
Ja, och det här är också en trend som till skillnad då mot kanske store ingredients så ser jag att den här trenden med höga koncentrationer det är ändå ganska allvarligt för här blir det verkligen inte det bästa för huden och det är ju lätt att tänka att, som konsument att ja, men ju högre koncentrationer eller ju mer av den här verksamma substansen det är i produkten desto bättre. För så skulle jag också tänka om det till exempel var att jag vill ha en chokladkaka. Då vill jag ha så mycket ren kakao kanske som möjligt. Eller om jag vill köpa en hjortronsylt, ja, men då vill jag gärna ha mycket hjortron i den här sylten. Men just när det gäller de här verksamma substanserna, de som du radade upp där, glykolsyra eller niacinamid, retinol, vitamin C och så vidare, då är det ett fönster där man har testat den här effektiviteten precis på samma sätt egentligen som för ett läkemedel.
Mm.
Och då kan man lätt ta då en metafor att ja, men om du har huvudvärk till exempel, då tar du en Ipren eller så tar du två Alvedon. Och du vet att det är det som får min huvudvärk att bli bättre och förhoppningsvis försvinna några timmar. Och du vet också att det blir inte bättre för att jag knaprar i mig hela kartongen eller 10 tabletter. Och du vet också att du kommer få biverkningar om du gör det.
Mm.
Och exakt samma sak gäller det för de här substanserna då. De är ju testade i dels på bara en in vitro-kultur säger man med massa celler och sen också då när man applicerar det på huden vilka koncentrationer som det översätts till där du faktiskt får effekten. Och det är ju i allra flesta fall skulle jag säga mycket, mycket lägre än de här koncentrationerna som vi faktiskt ser på förpackningarna. Och då kan man ju absolut få biverkningar. Till exempel för syrorna då, så får du, är det ju väldigt vanligt att man får en irritation eller att man faktiskt pilar bort för mycket av de översta hudcellerna i det översta hudlagret. Och då har du också risk för andra ämnen att penetrera in djupare och irritera. Det där är väldigt, väldigt vanskligt. Också retinol till exempel. Nu ser man ju det på förpackningarna, precis som du sa där, 1%. Men inom Europa så rekommenderas inte ens att man använder mer än 0,3%.
Wow.
Så i kliniska studier så är det faktiskt 0,3% det högsta man testar av retinol. Och vi använder ju, ja, men till exempel våra produkter använder vi så lågt som en produkt 0,06 och en produkt 0,1% och ser jättefina effekter. Men vi tar bort då den här biverkningsprofilen. Så att det gäller verkligen att ligga på det här lagom, och det gäller ju alla mekanismer, inte bara i huden. Det kallas ju för hormesis. Och hormesis betyder ju egentligen, jag tror det är latin, och det betyder lagom. Och det handlar ju just om att du ska ligga exakt på den här lagomnivån. Och det gäller ju vitaminer och mineraler också. Får du för mycket, till exempel äter du för mycket järn, så får du brist på koppar och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt känsliga system också i huden som man inte ska... Nej, men det är viktigt att man är snäll mot de här systemen.
Mm. Jag tänker på det här med att vara snäll mot huden. Så de senaste åren har det funnits en stark trend som förespråkar att vi ska ha naturliga ingredienser i våra krämer. Och många marknadsför sina produkter med att de är så naturliga så att du faktiskt till och med kan äta dem. Och det vi idag ofta förknippar med naturligt är ju saker som hämtas då färdigt i färdig form då från naturen, som jag tänker på smör från solrosor, avokado eller kokosnötter. Hur är det med det här? Är allt som är naturligt bra, och är naturligt det bästa?
Ja, och det här är ju just den här naturliga hudvården. Den har ju varit väldigt, väldigt populär i många, många år nu. Och alltså min övertygelse är att dels så har vi sett, jag tycker i olika projekt man har varit med där man har utvecklat produkter som just har ekocertifierad eller en stor del av produkten måste ha naturligt innehåll, då ser man ofta en ganska kraftig, mycket sidoeffekter, alltså adversa reaktioner. Och det beror ju på att allt som är från naturen är ju inte bra för huden. Det finns väldigt, väldigt många olika ämnen som kan irritera huden. Och bara för att det är naturligt så är det absolut inte säkert. Man kan tänka på till exempel läkemedelsutveckling. De allra flesta av de här riktigt kraftfulla cancerläkemedlen till exempel kommer ju från naturen från början. Som till exempel ett bröstcancerläkemedel som heter Taxol. Det utfanns från början från en typ enebuske. Men det gör man ju inte längre, utan man syntetiserar den här på labb. Men bara för att visa på att det finns otroligt många väldigt, väldigt kraftfulla substanser i naturen. Och det som är problemet då, som jag ser med naturlig hudvård, är att tar man extrakt från... alltså det blir en cocktail från en viss växt eller blomma eller träd eller vad det nu skulle vara. Du har inte ens råmaterialleverantören har inte ens kontroll på vad det faktiskt är i det här extraktet. Så ofta i de här extrakten som man köper och som företag, så finns det flera tusen olika molekyler. Och ingen har kontroll över de här molekylerna, vad hela extraktet faktiskt innehåller. Så att det blir väldigt okontrollerat, och då kan man reagera på de här ämnena. Och det ska man också komma ihåg att naturlig hudvård är ju också konserverat. Och av någon konstig anledning så har man då valt vissa konserveringsmedel som får användas just i ekocertifierad hudvård till exempel. Men de här kommer också ofta med en ganska stark biverkningsprofil. Just de som man använder där, till exempel sodiumbensoat eller potassiumsorbat och sådär. Så att jag är själv ingen fan av den här naturliga hudvården. För mig så handlar det också om att det är lätt att bygga en story för att man har den associationen att det som är naturligt är snällt och milt för huden.
Mm.
Men så är det absolut inte. Sen finns det ju många ämnen från naturen som kan ha bra effekter. Jag menar, niacinamid, vitamin B3, det kommer ju från ris. Det är också naturligt, men precis som man gör för läkemedel så börjar man ju nu syntetisera de här substanserna så att man bara får ut själva substansen och kan lägga in den i hudvården.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Döda hudceller måste ju såklart tas bort. Eller hur är det med det? Jag menar, vad är egentligen en död hudcell, Johanna?
Ja, det där är ju spännande för att hela vårt... Om man tänker på vår hud så är den indelad då i tre stora lager. Så vi pratar om hypodermis, det är där vi har vårt fett. Dermis, det är där som vi har som blodkärlen börjar komma. Och där vi också får näring till hela huden via de här blodkärlen. Och sen har vi epidermis, där vi dels har massa immunceller. Och sen är det alla de här cellerna som faktiskt bygger upp det översta hudlagret. Och det är där också vi har vår pigmentbildning. Och i själva epidermis, då har vi ett lager längst högst upp. Där det finns någonting då som vi kallar stratum corneum. Och de här döda hudcellerna då, som man säger, de heter också koniocyter. Och de absolut, de är döda på ett sätt för att de saknar cellkärna. Men de uttrycker fortfarande proteiner som är involverade i barriärfunktion och andra funktioner. Så att de har en väldigt, väldigt viktig funktion. Och de är ju verkligen där för att vara där. Sen tar det ungefär 28 dagar och sen så faller de av naturligt. Men de har ju absolut en väldigt, väldigt viktig funktion. Dels för att de hjälper till att hålla vattnet, alltså fukten inne i huden. Så att vi inte avdunstar för mycket fukt. Så att vi får en mjuk och återfuktad hud. Och sen så skyddar de ju också från andra substanser att komma in i huden.
Just det. Så att bara för att de är döda så det är ju lätt att död blir synonymt med dåligt. Men det ska man inte ta för givet.
Nej, exakt. Och jag skulle jättegärna byta namn på den här cellen. För att jag tycker det är en felbenämning att det är en död cell. Den har en jätteviktig funktion. Den saknar cellkärna men den har en väldigt, väldigt viktig funktion.
Rengöring då?
Det här vet jag lite, för det har jag pratat om innan, men jag måste ändå fråga, för det är en sån här vanlig sak som jag tycker kommer upp hela tiden. Och jag vet när min dotter själv hade så där lite tonårshy, så hon rengöra huden hela tiden. Och jag sa till henne, nej men gör inte det. Men jag var ju den sista som hon lyssnade på. Hur ligger det till? Är rengöring A och O?
Nej, det skulle jag säga att inte är. Alltså dels så tittar man på aknebehandlingar, alltså medicinska behandlingar. Då finns det ju inte ens rengöring i de här. Alltså man har inte ens utvecklat ett rengöringssteg ofta. Utan ofta är det ju själva bara de verksamma substanserna. Och sen har det faktiskt gjorts flera forskningsstudier där man ser att rengöringen, det är inte det som har effekt till exempel för en aknebenägen hud. Och det är inte heller, man har också sett att i en studie som man gjorde med patienter med rosacea, så såg man till och med att rengjorde man ansiktet mer än, ja det var faktiskt så mycket som mer än 3 gånger i veckan, så gjorde det att man riskerade att få mer rosacea. Så det finns absolut studier som ger information att rengöring ger inte någon förbättrad effekt på huden. Sen ska man komma ihåg att så som vi lever idag, till exempel att vi är ute i förorenade miljöer, vi använder smink till exempel, och vi kanske använder solskyddsprodukter och sådär. Det ska man ju absolut tvätta bort på kvällen, för det är ju inte bra att ha det på ansiktet hela tiden. Men man behöver absolut inte rengöra huden för rengöringens skull.
Nej, just det. Och att man faktiskt ska vara medveten om att man kan rengöra för mycket. Alltså att rengöring kan snarare bli ett problem, eftersom att forskning då visar att det kan finnas en koppling till exempel då när torr och känslig hud får större problem av för mycket rengöring.
Ja, men verkligen. Och sen en annan väldigt intressant aspekt, det är ju det här med mikrobiomet. Så att de ytaktiva ämnena som används i rengöringsprodukter, de har ju negativ effekt på själva hudmikrobiomet, alltså alla de bakterierna som vi har på vår hud. Och bakterierna i sig är ju superviktiga för dels att producera fuktbindande ingredienser, alltså att binda fukt i huden. Men sen har de också effekt på att till exempel skydda oss mot senescens, alltså att cellerna går in i ett passivt tillstånd, och det är väldigt prominent när vi åldras. Så att med rengöring ska man också tänka att man ska vara så snäll som möjligt mot alla sina bakterier som man har på huden, för de är väldigt, väldigt viktiga också i den aknebenägna huden. Man har ju hela tiden, det här är ju superintressant nu, man har ju alltid trott att akne är associerat till eller kommer av att man har för mycket bakterier av en viss sort som heter C. acnes. Men nu har man sett att den är, dels har alla lika mycket av den, så aknepatienter har inte mer av den. Och den är jätteviktig för till exempel att minska den oxidativa stressen i huden och sådär. Så att just den aknebenägna huden behöver rengöras mer på grund av att det finns bakterier där, det skulle jag säga att det inte finns något vetenskapligt stöd för längre.
Då har vi rätt ut det. Det känns ju som en av de absolut viktigaste frågorna, tycker jag. Nu kommer min viktiga.
Ja, okej.
Okay. Eller min viktigaste fråga. Jag är ju, som jag sagt till dig, jag har ju inte ens använt hudvård. Jag är 45 år och jag började använda hudvård när jag faktiskt var med i en studie och testade Skinom, som är ju ditt eget hudvårdsmärke. Och där jag faktiskt fick svart på vitt vilka förbättringar som skedde bara efter 3 veckor.
Ja.
Och jag har ju tänkt att varför ska man liksom hålla på med hudvård? Fungerar ens hudvård? Och jag har faktiskt tänkt så här, det verkar ju, ska man smörja in sig med allt det där kletet? Är det verkligen bra? Fungerar hudvård, Johanna?
Ja, alltså jag skulle säga så här, både ja och nej på den frågan. För att nej, många gånger så behöver man ju faktiskt inte hudvård. För huden är ju superkompetent, ett superkompetent system som bildar massa olika fetter och fuktbindande ämnen. Och vi har ju retinol till exempel helt naturligt i vår hud.
Mm.
Så att så tittar man till exempel på barnhuden så tycker jag absolut inte att man behöver hudvård. Vissa eller många män har faktiskt mycket mer fett, liksom egen fettproduktion av alla de här olika hudlipiderna. Så att de blir oftast inte lika torra som kvinnor. Men sen finns det, sen är det en stor grupp och speciellt i det klimatet som vi faktiskt lever i här i Skandinavien. Just att vi är mycket inomhus på grund av klimatet där det är varmt och torrt. Och sen går vi ut och så är det torrt och kallt. Och sen har vi vintersäsongen och så vidare. Så där kan man ut, behöva hjälpa huden på traven med hudvård. Så är det. Mm. Och sen om man vill ha alltså en kosmetisk effekt av hud så finns det ju substanser som fungerar. Men är man inte oroad över det eller man inte känner att man vill ha den här kosmetiska effekten, men då finns det ingen vits att använda dem. Men för en väldigt stor del i befolkningen skulle jag säga, när man kanske har kommit upp i 20-årsåldern någonting där, och bor här i det här klimatet, ja, men då behövs, och är kvinnor då ska jag säga, så behövs ju ofta hudvård.
Mm. Och vad ska man tänka på då? Vad är dina bästa hudvårdstips för någon som vill ha en enkel rutin men med minimal risk för att överbehandla huden och samtidigt då kunna stärka sin hudhälsa?
Ja, men första tipsen är, ja, det är egentligen bara att försöka att ändra ditt tankesätt. För att precis som man tänker med mat, väldigt många av oss i alla fall, det är att man är ganska mån om vad man äter. Och man speciellt med tanke på filosofi med näringsjägaren och sådär. Det handlar ju allting om att det man äter ska ändå vara bra mat. Och det tänket skulle man ju vilja få in i vad folk applicerar på huden. För när det gäller de här långa skönhetsrutinerna, till exempel med olika krämer och serum och dubbelrengöringar och toners och sådär, det man behöver få med sig är att det är inte bara en ny substans som du applicerar på huden, utan i varje steg så har du med dig oftast lösningsmedel, emulgatorer som också egentligen är lösningsmedel. Sen har du konserveringsmedel, ofta parfymämnen, andra tillsatser. Och i varje produkt så får du med dig alla de här ämnena. Så det är inte ovanligt att en person som har en sån här skönhetsrutin kanske får på sig 500 ingredienser per dag på huden. Och det kan ju vara okej om det är bra ämnen. Men det som bara är där för produkten, för att den ska hålla länge och se fräsch ut under de här minst 3 åren som hudvård ska vara hållbar, så är oftast inte de ämnena varken bra för huden eller de här kan ha en irritationspotential. Och de kan också störa vår hudflora, som vi har förstått är så otroligt viktig för huden.
Mm.
Och använder man då använder man syror också i sina produkter som slipar bort, eller om man rengör för mycket och slipar bort just den här viktiga då, jag säger inte ens döda hudcellen utan jag säger kondiositen, då har du ännu större penetrationsrisk av de här 500 ingredienserna att komma in och irritera huden. Så jag skulle säga första tipset är verkligen, tänk på precis som du gör med det som vi kommer i kontakt med magen. Att försöka tänka på samma sätt när det gäller huden. Och vara varsam på vad du applicerar på huden. För det där är faktiskt viktigt.
Mm.
Och sen mitt andra tips. Det har vi pratat om. Rengör bara på kvällen. På morgonen så, så behöver man absolut inte rengöra huden. Utan det räcker, vill man vaska ansiktet med lite ljummet vatten så går det absolut bra. Men just att använda rengöringsprodukter på morgonen skulle jag säga behövs inte. Och många gånger är det det rådet som folk kommer tillbaka med och säger att det har gjort väldigt stor skillnad på huden.
Mm.
Just för att man istället då använder sina egna, att man har kvar de här fina fetterna som huden producerar. Och det ska man ju komma ihåg att det är varje sjukvårdsbolags dröm egentligen att komma på den här exakta kompositionen, precis vad det är för koncentrationer av de här ämnena som vi faktiskt har i huden. Så att,
det kan man ju förstå.
Ja.
Det kan man tjäna mycket pengar på.
Ja. Så behåll det som du har. Det skulle jag säga ett råd.
Mm.
Och sen det här med solskydd också. Solskydd är jätteviktigt. Alltså tittar man på två saker som gör visuellt som ger bäst resultat när det gäller hudvård. Och där finns det ganska mycket studier. Då är det ett, en fuktkräm. Och det här är liksom mer kosmetiska effekter såsom rynkefina linjer. Ja, men hur huden har åldrats kan man säga. Mm. Och där så är fuktkräm den absolut viktigaste produkten. För där har man sett att återfuktar man huden ordentligt, då får man inte de här fina linjerna så snabbt som sen utvecklas då till rynkor. Mm. Nummer två är ju absolut solskydd. Men det är viktigt när det är sol. Men det har ingen effekt och snarare kanske negativ effekt faktiskt många gånger på grund av de UV-filter som man har i. Men det är väldigt, väldigt viktigt när det är sol. Och då finns det sådana här riktlinjer att när UV-index är under 2, då ger det ingen stor påverkan på huden. Och tittar man här i Stockholm till exempel i november så ligger UV-index på runt 0. Men ser man under året då när UV-index ligger över 2, då är det från ungefär mars till slutet på september. Och då ska man använda solskydd.
Men även när det är skugga, eller hur?
Ja, precis. För då, och det där är intressant för det är betydligt mycket viktigare att använda solskydd i skuggan på sommaren till exempel, eller under den här perioden då, än att använda solskydd på vintern. Det är som natt och dag. Alltså i skuggan i juli så kanske du har UV-index på ändå säg 5-6 kanske.
Mm.
Medan då i november så ligger det på 0.
Det är stor skillnad.
Ja, det är väldigt stor skillnad. Och sen så skulle jag säga ett annat tips, det är ju att använda hudvård med hudegna ingredienser. Alltså det som vi har pratat om som huden producerar på egen hand. Och inte det som nödvändigtvis finns i naturen. Då är det ju det som man kan hålla koll på då. Det är oljor eller lipider då, som ceramider, kolesterol till exempel. Valan finns också i huden. Och olika fuktbindande ämnen som olika sockerarter och salter och sådär. Så att det finns många, jag har skrivit om det i boken som man kan, det finns listor där från de här hudegna ingredienserna. Men det där, oftast så ger det väldigt fina resultat just för att det finns ingenting som huden reagerar på.
Nej.
Om man inte bombar på med som till exempel retinol då, med en väldigt hög koncentration, eller som många gånger finns det då att man har en modifierad retinolmolekyl som huden kan reagera på. Men med retinol i sig själv, det är ju hudeget. Det är någonting som huden är van vid.
Mm.
Så det är ett tips. Sen ett annat tips, det är att behandla huden precis som vilket annat organ som helst. Jag har hört många gånger så här, speciella hudtillskott eller hudkost och sånt där. Men huden, precis som vilket annat organ som helst, så mår den ju bra av, som vår kropp mår bra av. Och då är det ju medelhavskosten som har visat ge bäst effekt på huden. Mycket grönsaker. Det ska man komma ihåg att det vi äter, det som huden behöver, tar den ju upp via tarmen. Som till exempel allt zink som vi äter. 6% av all zink kommer någonstans ut i huden och är väldigt viktigt för olika enzymer i huden. Så att huden mår bra av att minska psykisk stress till exempel. Att äta bra, att sova bra, att vara med nära och kära, ta kroppskontakt och så vidare. Så att det skulle jag säga är ett av mina stora tips.
Tack så jättemycket Johanna för att du kom till Food Pharmacy-podden idag och delade med dig av din fantastiska kunskap och av dina bästa tips också.
Men tack snälla för att jag fick prata med dig.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack för den här gången, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.